Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Nasallahu tawfiq wa sadad fil qawli wal amal. Fortsätter att gå igenom Targhib och Tarhib. Och vi fortsätter att tala om hadithen om domedagen. Och det här blir den tredje lektionen. Och vi börjar med en hadith som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu. Vänta, jag ska bara fixa en grej. Ja, en hadith som berättas av Abi Huraira radiyallahu anhu. Där han sa, det sades, ja Rasulullah, kommer vi att se våran herre på domedagen? Och då så sade profeten sallallahu alaihi wasallam, har ni svårt att se solen på middagen då det inte finns några moln? Och folket sa nej. Han sa, har ni svårt att se fullmånen då det inte finns några moln? Och folket sa nej. Han sa, vid honom i vars hand som min själ vilar, så kommer ni inte ha svårt att se eran herre. Eller det kommer vara lika lätt för er att se eran herre som det är att se dessa två, en i solen och månen. En person kommer att träffa, eller Allah kommer att tilltala en man och säga, har vi inte ärat dig? Har vi inte gett dig, alltså rikedomar? Har vi inte gift dig? Har vi inte gett dig hästar? Eller underlättat för dig att använda hästar och kameler? Har vi inte gjort dig till ledare? Och sen, och tarba, och ordet tarba. Nej, har vi inte gett dig det som en typ en krigsherre får ta från krigsbytet, en fjärdedel? Och då så svarar den här personen, Bala, ja Rabbi, jo min herre, alltså jag har fått allt detta. Och då så frågar Allah, trodde du att du skulle möta mig? Och mannen svarar nej. Och då så säger Allah, för inni en säker kamana sitani, jag kommer att glömma dig, eller jag glömmer dig så som du glömde mig. Och sen hämtas en annan man. Och Allah frågar samma sak. Har vi inte ärat dig? Har vi inte gett dig rikedomar? Gift dig? Och underlättat för dig att använda hästar och kameler? Har vi inte gjort dig till ledare? Och låtit dig tagit del av dessa krigsbyten? Och mannen svarar, jo min herre. Och då så frågar Allah återigen, trodde du att du skulle möta mig? Och mannen svarar nej. Och då säger Allah, inni en säker kamana sitani, idag glömmer jag dig så som du glömde mig. Och sen hämtas en tredje man och han frågar samma sak. Och den här mannen, han säger, min herre, jag tror på dig, på din bok, på dina profeter. Jag har bett, jag har fastat, jag har betalat zakat. Och han nämner goda egenskaper så gott han kan. Och då så säger Allah, här hon är even, vänta här. Och sen kommer det sägas, الآن نبعث شاهدنا عليك. Nu ska vi hämta våra vittne mot dig. Och då så börjar mannen att fundera inom sig själv. Vem är det som ska vittna mot mig? Och då förseglar man mannens mun. Och man säger till hans lår, hans kött och hans ben, tala. Och då börjar de att tala. Alltså hans lår, hans kött och hans ben. Men det som och berätta om det som mannen har gjort. Och därlike liyu'adhar min nafsihi, så att han inte ska ha någon ursäkt. Och det här är hycklaren och den personen som Allah Ta'ala är arg över. Och den här hadith finns i Sahih Muslim. Så det här är den här hadithen berättar om kuffar och hycklare. Hur Allah frågar dem på domedagen, eller hur de frågas på domedagen. Och hur det inte går att ljuga för Allah, utan personen kommer att vittna mot sig själv. Och som det kommer senare också i kommande hadither, att änglarna kommer att vittna. Änglarna som har skrivit det man har gjort kommer också att vittna på domedagen. Det finns också en fayda i den här hadithen, och det är att Allah Ta'ala nämner goda saker han har gett till människan. alltså rikedomar. Han har ärat honom. Och han nämner också att vi gifte dig, alltså vi gav dig en fru. Att det här är från den här världens välsignelse, att vara gift. Det här är många som inte känner till. Att vara gift är en ni'ma, en stor välsignelse, som personer kommer att fråga sig om på domedagen. Som man ska ta vara på självklart. Om man skulle gifta sig så snabbt som man kan, som profeten sa, sallallahu alaihi wasallam. Ni ungdomar, ni som kan, gift er. Alltså ni som har den ekonomiska möjligheten, gift er. Vi går vidare till nästa hadith. Och idag ska vi bara ta två stycken, eller tre hadither till. Men de är långa. 2,5 sida i var ungefär. De två första. Det berättas också från Abi Huraira radiyallahu anhu att folk frågade, då sa jag Rasulullah, kommer vi att se vår herre på domedagen? Och då så sa det profeten sallallahu alaihi wasallam, har ni svårt att se fullmånen på himlen när det inte finns några moln? Och då så sa folket nej, ja Rasulullah. Han sa, har ni svårt att se solen när det inte finns några moln? Och folket sa återigen nej. Han sa, ni kommer att se Allah på samma sätt. Och i det här finns ett bevis på att de troende kommer att få se Allah på domedagen. Och det här är något som Ahlul Sunnah wal Jama'ah är överens om. Och det är bara Ahlul Bid'ah som förnekar detta. Och sen så sa han, يحشر الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع فمنهم من يتبع الشمس ومنهم من يتبع القمر. Och sen så sa det då profeten alaihi salatu wassalam, folk kommer att återuppstå på domedagen och det kommer att sägas, den som dyrkade någonting ska följa den saken eller gå efter den saken eller förenas med den saken. Så vissa kommer att följa solen och vissa kommer att följa månen och vissa kommer att följa ett tawarit. Och tawarit är typ alla avgudar och falska gudar. Och tabqa hadhihi al-umma fiha munafiquha, och endast denna umma kommer att finnas kvar, och bland dem finns också hycklarna. Och det finns kommande hadith indikerar på att även yani alla muslimer kommer stå kvar, vilken profet de än har följt. Folket av tawhid kommer stå kvar. Yani alla som endast dyrkade Allah kommer att stå kvar. Men hycklarna står också kvar tillsammans med muslimerna. Och då kommer Allah ta'ala och säger ana rabbukum, jag är er herre. Och då kommer folket att säga, det här är våran plats, tills det att våran herre kommer. Och då våran herre kommer, kommer vi känna igen honom. Och då kommer Allah ta'ala och han säger ana rabbukum, jag är er herre. Och då så säger de, du är våran herre. Och då så kallar han dem, och han säger, de som förklarar hadithen, han kallar dem till paradiset. Och yudrabu sirat baina dhahrani jahannam, och man lägger ut bron över helvetet, as-sirat. Och så sa det profeten sallallahu alaihi wasallam, och jag är den första av profeter som går över den tillsammans med min umma. Och det här bevisar också att de andra profeterna var med honom. De var med honom innan det att han gick över. Men att han och hans umma är de första som går över den här bron. Och ingen kommer att tala på den dagen förutom profeterna. Och de kommer alla att säga Allahumma sallim sallim. Och Allah rädda rädda. Alltså rädda folket. Och från Jahannam finns det krokar som är som Shouk Sa'dan, en slags buske som finns i Najd, vars taggar är väldigt vassa och krokiga. Och så frågade han, har ni sett Shouk Sa'dan, har ni sett dessa taggar? Och folket sa, naam. Och så sa han då att dessa krokar är som dessa taggar, men ingen vet hur stora de är förutom Allah. Och de kommer att dra ner folk i helvetet baserat på deras gärningar. Och så sa han: فَمِنْهُمْ مَنْ يَبُوقُ بِعَمَلِهِ. Vissa kommer att gå under, de kommer dras ner på grund av det de har gjort. وَمِنْهُمْ مَنْ يُخَرْدَلْ ثُمَّ يَنْجُو. Och vissa kommer att typ falla ner på bron, nästan snubbla och ramla ner, men de kommer att räddas. Tills det att Allah bestämmer sig, eller tills det att Allah förbarmar sig över dem han vill från elden. Och då kommer Allah beordra änglarna att ta ut dem som brukade dyrka Allah. Så änglarna kommer att ta ut dessa människor, och man kommer att känna igen dem med deras sujudmärken, deras märken där de har gjort sujud. وَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. Och Allah har förbjudit för elden att äta eller att bränna platserna av sujud. Och de lärde säger lite olika. Vissa säger det är bara pannan och näsan, och andra säger nej, det är alla sju sujudplatser. Alltså pannan, handflatorna, knäna och tåtopparna. Att det är förbjudet för elden att bränna dessa. Och så sa det profeten sallallahu alaihi wasallam: så varje människa kommer att brännas av elden förutom de ställen där han gjorde sujud. Och då så tas de ut från elden i ett tillstånd där de är brända, och man kommer att hälla över dem livets vatten, och de kommer att växa så som fröna växer. Fi hamil seil. Det är lite ganska många svåra ord här, men hamil seil enligt tolkningarna är när floden kommer. Man kan säga typ en någon slags sail, inte som översvämning, men när det kommer någon slags vårflod eller något liknande och för upp vatten och skum på kanterna, så kommer det bland små växter som växer upp jättesnabbt. På någon dag är de bara uppe, eller hur? Jättesmå växter. Och det är de här som de liknas med, att de här människorna som tas ut från elden och är sönderbrända, förutom platsen av sujud, kommer man hälla livets vatten på. Och det sades också en annan hadith, de kommer få bada i livets vatten eller livets flod eller någonting sånt. Och då kommer de att igen växa upp, eller de kommer att bli vanliga lika snabbt eller jättesnabbt som de här små växterna kommer upp från det här vattnet, som flodvattnet som kommer. Och sen när Allah har dömt färdigt mellan människorna, så finns det en man kvar mellan paradiset och helvetet. Och han är den sista mannen från elden som ska tas in i paradiset. Hans ansikte är vänt mot elden, och han säger: min herre, vänd bort mitt ansikte från elden, för sannoliken så har dess luft skadat mig, och dess värme liksom skadar mig eller bränner mig. Och då så säger Allah: om jag gör detta, alltså om jag vänder dig bort från elden, kommer du då be om någonting annat? Och då så säger mannen: nej, wa izzatika, nej, vid din ära, jag kommer inte att be om någonting annat. Och då får mannen vad han vill. Men han ger då ett löfte, ett avtal på att han inte ska be om någonting annat. Så alla tar bort hans ansikte från elden. Och då han ser vad som finns i paradiset, så är han tyst ett tag. Alltså han går inte in i paradiset, men han ser vad som finns i paradiset. Han är tyst så länge alla vill att han ska vara tyst. Och sen så säger han: min herre, låt mig komma till dörren, eller paradisets dörr, alltså utanför. Och då så säger Allah: har du inte gett ett löfte eller ett avtal att inte be om någonting annat? Och då så säger den här mannen: låt mig inte vara från de olyckligaste av människor, eller de sämst lottade av människor, alltså som får gå in i paradiset. Låt mig inte vara från de sämsta av människor. Och då så frågar Allah återigen: om du får detta, kommer du då be om någonting annat? Och mannen han säger: nej, vid din makt, vid din ära, jag kommer inte att be om någonting annat. Och då ger Allah honom det som han vill. Och mannen ingår också, eller han avger också ett nytt löfte. Så Allah tar honom till dörren av paradiset. Och när han kommer där dit och ser dess blommor, dess lycka och dess glädje, så är han tyst en stund. Och sen så säger han: min herre, låt mig gå in i paradiset. Och då så säger Allah: wayhak yabna Adam. Wayhak är typ ett ord man använder mot en människa när han har gjort någonting dumt. Han säger: wayhak yabna Adam, människa, kolla hur mycket du sviker. Alltså, tre gånger sa du lovade att du inte ska fråga någonting mer. Har du inte fått, eller har du inte gett dessa löften att du inte skulle be om någonting annat? Och då så säger mannen återigen: min herre, låt mig inte bli från de olyckligaste av människor. Och då kommer Allah ta'ala att skratta åt mannen och låta han gå in i paradiset och säga till honom: önska. Och mannen önskar tills det att han inte längre kommer på någonting mer. Och det sägs i en riwaya på hadithen i Imam Ahmed att mannen står och önskar oavbrutet i tre dygn. I tre dygn står han och önskar oavbrutet. Alltså tre dagar från dunjas dagar. Och sen, inte bara det, när han har fått allt detta, då säger också Allah till honom: tamanna min kada wa kada yudhakkiruhu rabbuhu. Allah säger till honom: önska si och så. Allah påminner honom. Och en annan riwaya att Allah yulaqqinuhu Allahu ma la ilma lahu bihi. Allah inspirerar honom eller säger åt honom att be om saker som han inte hade kännedom om. Alltså saker som han inte visste att det fanns ens en gång. Och då så säger Allah: laka dhalika wa mithluhu ma'ahu. Du får detta och lika mycket. Och då så sa Abu Sa'id till Abu Huraira. Abu Sa'id, en annan sahabi, han sa till Abu Huraira som berättade hadithen: inna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallam qala Allahu laka dhalika wa ashratu amthaliha. Profeten sallallahu alaihi wa sallam, han sa att Allah säger: du får detta gånger 10. Alltså han rättar honom, kan man säga. Och då så säger Abu Huraira återigen: jag har inte memorerat detta, eller jag kommer inte ihåg detta från profeten sallallahu alaihi wa sallam, förutom att han sa dubbelt så mycket. Och då så säger Abu Sa'id: jag vittnar om att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam säga detta, att du får det du har fått gånger 10. Och då så säger Abu Huraira: och den här mannen är den sista personen som får gå in i paradiset. Och den här hadith finns i Bukhari. Och de säger, kommentatorerna på hadithen: om det här är den sista mannen, vad tror ni då om den högsta mannen i paradiset? Ja. Sista mannen. Allah måste. Och den här hadithen finns då i Bukhari. Och Al-Hafidh ibn Hajar i hans förklaring Fathul Bari förklarar hadithen på ungefär 25 sidor. 25 fulla sidor med lång förklaring på hadithen. Och han nämner många fawaid, bland annat att muslimerna kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och vi tar nästa hadith, den är nästan likadan, så kan vi förklara sen. Och det är hadith Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Då han sa: ja Rasulallah, kommer vi att se våran herre på domedagen? Och då så sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: naam, har ni svårt att se solen på middagen då det inte finns några moln? Har ni svårt att se fullmånen då det inte finns några moln på himlen? Och då så sa folket: la ya Rasulullah, nej, vi har inte svårt att se dem. Och då så sa han: ni kommer inte ha svårare att se Allah på domedagen än vad det är att se dessa två. Det kommer vara lika lätt att se Allah på domedagen som det är att se solen och månen då det inte finns några moln. Och så sade profeten sallallahu alaihi wasallam, och på domedagen kommer man att ropa ut: låt varje umma, varje samfund följa det som de brukade dyrka. Och ingen kommer att stanna kvar förutom de som endast dyrkade Allah. Folk kommer att vända sig mot sina statyer, sina avgudar, och de kommer att ramla eller falla ner i elden. Tills det att endast de som dyrkade Allah finns kvar, vare sig de var fromma eller syndaktiga. Och ett folk, eller också folk från Ahlul Kitab, kommer stanna kvar. Yani, det sägs här, baqaya. Yani de som då följde den korrekta läran som de tidigare profeterna kom. Och man kommer att kalla på judarna. Och man kommer säga till dem: vad brukade ni dyrka? De kommer att säga: vi dyrkade Uzair ibn Allah. Uzair, son till Allah. Och då kommer det sägas: ni ljuger. Mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad. Allah har inte eller aldrig tagit någon fru och inte heller något barn. Så vad önskar ni? Vad vill ni ha för någonting? Och då så säger de: vi är törstiga min herre, så ge oss någonting att dricka. Och då så kommer man att peka att inget ska de få, utan för dem mot elden. Och när de ser elden så är det som en synvilla som äter upp sig själv, och de faller ner i elden. Så här stod de muslimerna tillsammans med Ahlul Kitab. Okej? Och även från Ahlul Kitab var de som gick vilse. Och sen kommer de att renas. Alltså de som gick vilse kommer att fösas bort. De judarna som till exempel dyrkade Uzair. Och här säger de lärda att det är inte alla judar som dyrkar Uzair. Om ni frågar många judar idag, de säger nej, vi dyrkar inte alls Uzair. Uzair var en profet, enligt många. Många judar säger nej, vi dyrkar inte alls Uzair. Men vissa gjorde det. Och andra judar som inte gör det idag är ändå kuffar, för att de förnekar profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och kommer att kastas i helvetet på grund av det. Men de som följde Musa och Suleiman och Dawud och så vidare kommer ju att vara tillsammans med muslimer. Och sen kommer man att kalla på en nasara, de kristna. Och man kommer att säga: vad brukade ni dyrka för någonting? Och de säger: vi brukade dyrka Isa bin Allah. Isa, alltså Jesus, Allahs son. Och då så sägs det: kadabtum mattakhadha Allahu min sahibatin wala walad. Ni ljuger. Allah har ingen fru och inte heller något barn. Vad vill ni ha för någonting? De säger: vi är törstiga våran herre, ge oss någonting att dricka. Och då kommer man att peka att inget ska de få, utan förs dem till Jahannam. Och när de ser Jahannam så är den som en synvilla som äter upp sig själv. Alltså elden äter upp sig själv, och sen så kastas de in i elden, eller de faller ner i elden. Och här, när de då säger att vi dyrkade Jesus, Guds son, så säger man: ni ljuger. Inte ni ljuger att ni dyrkade det, utan ni ljuger för att det här påståendet att Gud skulle ha en son eller en fru, det är det som är lögnen. Men de gjorde kyrk och dyrkade Jesus, men i påståendet att han var Guds son och att Gud har fött honom och så vidare, det här är falskt. Allah har ingen fru och ingen son. Och de är törstiga för att solen har varit nära, dagen har varit lång. Det första de tänker på är någonting att dricka. Men det får de inte, utan de kastas i elden. Sen sa han: tills det att endast de som dyrkade Allah finns kvar, vare sig de var fromma eller syndaktiga. Och då kommer Allah att komma i den lägsta skepnaden som de har sett honom. Och han kommer att säga: vad väntar ni på? Varje folk har följt det som de dyrkade. Och då så säger folket: ja rabbana, herre, vi lämnade folket i detta liv, i det tidigare livet, när vi var som fattigast och i mest behov av dem. Och vi liksom lämnade dem, vi tog avstånd från dem. Och då kommer det att sägas, Allah kommer säga ana rabbukum, och då kommer att säga ana a'udhu billahi minka. Vi söker skydd oss Allah från dig. La nushrik billahi shay'an. Vi sätter ingenting vid Allahs sida. Två gånger eller tre gånger säger de detta. Hatta inna ba'dahum la yakadu an yanqalib. Tills det att vissa av dem nästan börjar tvivla och tveka. Och då så frågar Allah, finns det någonting, något tecken mellan er och er herre som gör att ni känner igen honom? Och de säger naam. Han kommer att visa sitt skenben. Och då visar Allah Ta'ala sitt skenben. Och alla som gjorde sujud i det här livet för Allahs skull kommer att tillåtas att göra sujud. Men de som gjorde sujud för att visa upp sig, alltså hycklarna, Allah kommer göra deras rygg platt, alltså fast, som en metallbit. Och varje gång de gör sujud så kommer de att ramla ner. Och de kommer inte klara av att göra det. Och sen när de lyfter upp sina huvuden, när folket lyfter upp sina huvud, då har Allah Ta'ala tagit den skepnaden, eller de egenskaper och den skepnaden som de såg honom med den första gången. Och då så säger han ana rabbukum, jag är en herre. Och de säger anta rabbuna, du är våran herre. Och sen lägger man bron över helvetet. Och då kommer man att göra ash-shafa'a. Man kommer att medla och säga Allahumma sallim sallim. Och här, det här sägs vara den sista prövningen på domedagen för de troende. Den sista prövningen som de behöver genomgå. Att Allah Ta'ala kommer i en skepnad som, och det här var lite, det fanns lite förklaringar där. Vissa säger att det är en ängel som kommer, men det stämmer inte. Andra säger att det är Allah som kommer. Allah kan ta vilken skepnad han vill. Men att på ett sätt där typ det finns mänskliga egenskaper. Och då så säger folket nej, du är inte Allah. Utan vi sätter ingenting vid din sida. Vi sätter ingenting vid Allahs sida. Vi väntar på den riktiga Allah, på Allah. Och då, alltså det är en prövning kan man säga, för de troende. Och då när Allah Ta'ala visar sitt skenben, fall alla ner i sujud förutom hycklarna. Och sen när de lyfter sina huvuden så ser de Allah subhanahu wa ta'ala så som han egentligen ser ut, subhanahu wa ta'ala. Men hycklarna, det nämns också i förklaringen, att hycklarna här inte kommer kunna se Allah subhanahu wa ta'ala. Och Allah Ta'ala leysa kamithlihi shay, det finns ingenting som Allah, ingenting kan liknas vid Allah. Och vi tror på att Allah subhanahu wa ta'ala kan göra vad han vill, och hur och exakt detta är, Allahu a'lam. Och sen läggs då bron ut över helvetet. Och profeterna börjar göra ash-shafa'a. De kommer börja medla. Och säga Allahumma sallim sallim. Herre, rädda, rädda. Och då frågade sahaba, vad är jahannam? Eller vad är bron över helvetet? Och strax innan detta, när de lyfter upp sina huvuden efter sujud, så får de också sitt ljus. Som vi berättade om i söndags, att de troende får ljus beroende på hur mycket goda gärningar de har gjort. Ju mera goda gärningar, ju mera ljus. Vissa får som ett berg, vissa som ett palmträd, vissa får lite ljus framför sig, tills den minsta får lika lite ljus som, eller lite ljus på tån, sin stor tå, som typ lyser upp ibland och slocknar ibland. Och då ska folk ta sig över bron, över helvetet, för att komma till paradiset. Och man frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, hur är den här bron, eller vad är bron? Han sa, den är väldigt hal och den har krokar och taggar, som de här taggarna från den här busken sa'dan. Den troende kommer att gå över lika snabbt som ett ögonblick, eller som blixten, eller som vinden, eller som en fågel, eller som en snabb häst, Så vissa kommer att klara sig. Vissa kommer att snubbla och bränna sig och sen klara sig. Och vissa kommer att kastas i helvetet. Och här säger de lärda som Nawawi och Sheikh Albani nämner också här, att folk är tre kategorier som ska över bron över helvetet. Qismun yusallam fala yanaluhu shay'un aslan. En första grupp som tar sig över bron och inte alls blir bränd av den. Blir bränd av elden. Alltså de som tar sig över på ett ögonblick kommer inte att skadas av elden. Wa qismun yakhdushu thumma yursal fayukhlasu. Nästa grupp är de som snubblar och nästan ramlar ner och blir brända. Och det sägs att de blir så brända att de blir skollade nästan. Yani, i en annan hadith, att de typ skinnet brinner upp på dem. Men de klarar sig, de blir räddade och kommer till paradiset. Och den sista gruppen, de som tas ner och kastas in i helvetet. Så sade han sen, alltså när folket har tagit sig över bron, tills det att de troende har tagit sig över elden. För vid honom i vars hand min själ vilar, så typ kommer ni att vara väldigt måna över de troende som har hamnat i elden på domedagen. Och det nämns en liknelse här att typ när vi vill ha någonting i det här livet, vi har fått veta att någonting är rätt och bra, då ber vi om det ibland väldigt ihärdigt, väldigt ofta, väldigt ivrig i att få den här saken. Han säger, vi kommer vara ännu ivrigare på domedagen i att be Allah att de här människorna ska räddas från elden. Och de kommer, de troende, att säga: Herre, de brukade fasta med oss, de brukade be med oss och de brukade göra hajj med oss. Och då kommer Allah att säga: ta ut dem ni känner igen, alltså från elden. Och då kommer man att förbjuda elden från att bränna upp deras utseende, kan man säga, eller deras avbild. Och då kommer man att ta ut en stor mängd av människor som har brunnit i elden. Vissa till har brunnit till smalbenen, vissa till knäna. Och då kommer folket att säga: Herre, ingen finns kvar från de som du beordrade oss att ta ut. Och då kommer man att säga: gå tillbaka och ta ut dem som har så mycket som en dinar av gott i sitt hjärta. Så de tar ut dem från elden. Och sen kommer, alltså de tar ut många från elden. Och sen kommer man att säga: vi har inte lämnat, Herre, vi har inte lämnat någon kvar från de som du beordrade oss att ta ut. Och sen kommer Allah återigen att säga: gå tillbaka och ta ut dem som har så mycket som en halv dinar av gott i sitt hjärta. Och då tar de ut en stor mängd av människor. Och sen så säger folket igen: Herre, det finns ingen kvar från de som du har beordrat oss att ta ut. Och sen så sägs det igen: gå tillbaka och ta ut den som har så lite som en darra, som en myrasvikt av gott i sitt hjärta. Och då tar de ut en stor mängd av människor. Och då så säger folket igen: Herre, vi har inte lämnat någonting gott kvar i helvetet. Genom allting, alla som har iman har tagits ut från helvetet. Och då så sa det Abu Sa'id: om ni inte tror på mig på denna hadith, så läs då Allahs uttalande: inna Allah la yadhlimu mithqala dharratin wa in taku hasanatan yudha'ifuha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Vad som kan översättas till att Allah kommer inte att förtrycka så mycket som en myras vikt om någon har gjort någonting gott, utan han kommer att fördubbla den och hämta en stor belöning istället. Yani, en liten atomsvikt, en liten myrasvikt på domedagen kommer inte att gå till spillo, utan Allah kommer att hämta den och belöna för den, och han kommer att byta ut den mot en stor belöning. Och då kommer Allah att säga, efter allt detta, när man har tagit ut alla dessa människor från elden, då så säger Allah Azza wa Jal: Shafa'ati al-malaika wa shafa'a an-nabiyyun wa shafa'a al-mu'minun. Änglarna har medlat, profeterna har medlat och de troende har medlat. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Och endast den mest barmhärtiga finns kvar. Och då tar han ett grepp, eller han tar en näve från elden och tar ut ett folk från elden som aldrig gjort någonting gott. Och de har brunnit upp och blivit till kol, och de kommer att kastas i en flod i paradiset som kallas för livets flod. Och de kommer att växa upp därifrån, så som dessa små växter vi nämnde tidigare växer upp från typ flodet från vattnet, vattnet från floden. Och så nämnde profeten Salam just de här små växterna. Han sa, har ni inte sett hur de ibland börjar växa bredvid stenar eller bredvid träd? De som är i solen, de är lite gula, lite gröna. De som är i skuggan, de är lite vita. Och då så sa folket, ja Rasulullah, det verkar som att du har varit fåraherde ute på landet. Eller du är van med att se såna här saker i naturen. Och då så sa profeten Salam, han fortsatte hadithen och sa att de kommer ut så som lulu, så som pärlor. Och runt halsen kommer de att få som ringar. Och folket av paradiset kommer att känna igen dem. Och de kommer att säga: Haulai urtaqa Allahu min alladhina adkhalahum Allahu al-janna bighayri amalin amaluhu wa la khayrin qaddamu. Dessa är de som Allah har frälst eller räddat från elden och tagit dem in i paradiset utan någon god gärning som de har gjort. Och så sägs det sen: gå in i paradiset, ni kommer att få vad ni vill. Och då säger dessa människor: Herre, du har gett oss det som ingen annan har fått från mänskligheten. Och då så säger Allah: ni har någonting bättre hos mig än detta. Och då så säger de: och vad är bättre än detta, vår Herre? Han säger att jag är nöjd med er och jag kommer aldrig mer att bli arg över er. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och den är, som ni ser, väldigt lång. Och dessa två hadither liknar varandra. Och de handlar om ru'ya, att de troende kommer att se Allah på domedagen, klart och tydligt. Och den handlar om att folk ska över bron över helvetet. Vissa klarar det, vissa med svårighet, andra inte. Och hycklarna kommer ju att ramla ner. Precis som de var med de troende i det här livet, kommer de att vara med de troende i nästa liv, en stund. Och det nämns ju också i hadither att de troende, de har vita märken där de brukade göra wudu. När de gör salat, man tvättar sig, händerna, armarna, ansiktet och fötterna. Det här kommer lysa på domedagen. Men på hycklarna kommer det inte att lysa. De kommer inte att ha det här ljuset. Så man kan skilja på dem på domedagen. Och sen, när de troende får sitt ljus efter det att de har gjort sujud, så kommer de icke-troende eller hycklarna också få lite ljus. Men när de ger sig ut mot bron så kommer ljuset att slockna. Och sen går de tillbaka och säger till de troende: ge oss lite av ert ljus. Och då blir det som en vägg mellan dem. Och då, allas, sen får de sitt straff. Men de försökte lura alla i det här livet, och de får tillbaka sitt på domedagen. Och Bukhari nämner också den hadithen i kitab al-adhan, i boken om adhan, om bönen. Och han använder hadithen som bevis på dygden av att göra sujud. Dygden av att göra sujud, då folket faller ner i sujud. Och att de som gör sujud uppriktigt för Allahs subhanahu wa ta'alas skull kommer att få göra det i nästa liv. Och när alla får se Allah, Allahs skenben, så kommer alla vilja göra sujud. Allah är det vackraste som finns. Och alla människor kommer att vilja falla ner i sujud. Men hycklarna kommer inte att klara av det. För de kommer att få, som vissa hadith säger då, ryggen kommer att bli platt som en järnplatta. Eller andra hadith säger som den här pinnen, järnpinnen man har när man grillar ett lamm. En spätta, fast den ger väldigt stor spett som man kan ha ett helt lamm på. Att de har en sån här på ryggen typ. Deras rygg blir likadan. Eller en annan hadith också som en kos rygg. Den är helt... Kan en ko böja på ryggen? Nej, den kan man böja på halsen, eller? Att deras rygg då blir som kons rygg. Och att de inte kan göra sujud. Och hadithen bevisar också att shafa'a, medlingen, är sann. Att de troende kommer att medla. Det finns, vi nämnde i söndags, det finns en medling. Kommer ni ihåg vad medla betyder? Att typ gå i godo för någon, att be Allah att rädda de här människorna och ta dem in i paradiset. Vi sa att det finns en medling som är unik för profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, och det är den som kommer vara på domedagen, i att Allah ska rädda folken från den hårda situationen och skräcken som råder på domedagen. Och sen den här, när de står vid bron och säger Allahumma sallim sallim, Herre, rädda, rädda. Det här är för alla profeter. Och sen medlingen om att ta ut folk från elden. Däremot så nämns det i hadithen att profeter kommer att medla. Sändebud kommer att medla. Siddiqin, de sanningsenliga. Al-Malaika, änglarna. Wa-Shuhada, och martyrerna kommer att medla. Så det är många som kommer att medla. Och till slut, när folk då tagits ut från elden, så är det endast Allah subhanahu wa ta'ala som kommer med sin rahma att ta ut ett folk från elden, som beskrivs som att de inte har gjort någonting gott. Och det här ska inte heller feltolkas, utan de lärda säger att de har aslul iman. Dessa människor har iman, de har tro. Vissa andra hadith säger att Allah kommer ta ut alla som har sagt la ilaha illallah. Det är också Muhammad Rasulullah självklart. Så de har iman i sitt hjärta. Det måste man ha för att ta sig ut från elden. Och sen nämns det också det här med att de har inte gjort någonting gott, gärna i folks ögon. Det kan vara gärningar som endast Allah vet, som fruktan. De har haft varmhärtighet över fattiga människor, kärlek till Allah och så vidare. Gärningar som görs med hjärtat. Och att det är dessa som Allah kommer att rädda från elden. Och det här ska inte heller misstolkas av vissa, eller som vissa gör, att man inte behöver göra några gärningar. Man behöver inte be, man behöver inte fasta, ingenting, utan alla går till paradiset. Utan som muslim måste man samla alla bevis och därefter komma fram till en slutsats gällande bönen och så vidare, fastan, zakat. Som muslim måste man göra goda gärningar för att vara muslim. Och det kan vara dessa människor är folk som ursäktas, som kanske kommer från en annan umma där man inte behövde be. De kanske kommer från de människor som blev muslimer i de sista minuterna i sitt liv. Vem vet? Det är väldigt farligt. Och man ska inte leka med såna här saker, utan Allah alam vilka de är. Men generellt, folket av tawhid kommer att räddas från elden. Och en annan fayda är också det vi nämnde tidigare. Att när man tar ut folket från elden, så har allihopa märket av sujud i ansiktet. Det betyder att de har gjort salat. De tas ut från elden, men de har gjort salat. Och på arabiska kan man också säga lem ya'mal khayran qat. Han har aldrig gjort någonting gott. Eller den här personen finns det inget gott i. Det betyder inte ordagrant att han är 100% ond, utan det betyder att han är för det mesta dålig och ond. Men det finns någonting gott i honom. Eller hur? Det finns inget gott i sig och så. Men det betyder inte att saken är 100% ond, utan det kan finnas någonting gott i den, men generellt så är den ond. Så man säger att dessa människor inte har gjort någonting gott. Jo, de har gjort någonting gott. De måste ha sagt la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. De måste ha haft iman på Allah, på böckerna, på sändebuden, på änglarna och så vidare. Annars är man inte ens troende. Som vi nämnde i första hadithen, då Allah frågar människorna: trodde du att du skulle möta mig? Och mannen säger nej. Han är kafir, han tror inte på domedagen. Han tror inte på återuppståndelsen. Alltså, vad händer om man kastar sig i elden? Eller hur? Så man måste ha aslul iman. Man måste ha den här iman. Och det finns också, som de lärde sig, det kan vara gärningar utöver det som vi inte känner till. Och dessa människor kan också ursäktas med diverse ursäkter som vi inte känner till. Och vi tar den sista hadithen från Anas radiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: vi var hos profeten sallallahu alaihi wasallam och han skrattade, eller han log. Och han sa: vet ni varför jag ler? Och de sa: Allahu wa Rasulu vet bäst. Han sa: över att en slav kommer att försöka argumentera eller tilltala sin herre på domedagen. Och personen kommer att säga: herre, har du inte lovat att inte förtrycka? Och då så säger Allah: bela. Jo. Och då så säger personen: jag vill inte ha något annat vittne mot mig själv än mig själv. Och då så sägs det: kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba, som Allah säger i Koranen. Låt du själv vara tillräcklig som vittne idag. Wa bil kiram al-katibain, och de två änglarna som har skrivit shuhuden, de kommer också vara vittnen. Och då kommer man att försegla personens mun, man kommer stänga personens mun och säga till hans kroppsdelar: intiqi, tala. Och då kommer de att berätta vad han har gjort. Och han kommer inte längre kunna tala. Eller sen, när han talar, mannen talar återigen, då kommer han att säga: bu'dan lakunna suhkan fa'ankunna kuntu unadil. När personen återigen kan tala, efter att hans kropp har vittnat mot honom, alltså med de dåliga sakerna han gjorde, så kommer personen att säga typ: försvinn. Kan man lägga någonting vid dörren? Personen kommer säga: försvinn. Alltså, bort med er. Det var på grund av er som jag försökte tjafsa. Eller det var er jag försökte rädda från elden. Och den här hadithen finns i Muslim. Så det finns ingen chans att försöka lura alla på domedagen. Utan om man ljuger, så kommer kroppen att tala. Händerna, fötterna, benen, allt kan tala. Och allt är lätt för alla. Om inte så, så kommer änglarna att tala. De som har skrivit ner allt som du har gjort. Så man ska erkänna vad man har gjort och ångra sina synder. Så det här var några hadifer om återuppståndelsen och om bron över helvetet, om folket som kommer tas in i paradiset efter att ha varit i elden, och om vad som sker lite grann på domedagen. Och vi fortsätter inshallah till nästa lektion, och då ska vi tala om al-hawd wal-mizan wa-sirat. Vi ska tala om profetens bassäng på domedagen, och al-kawthar och lite andra saker, vågen och andra saker som finns på domedagen. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.